Hej, vad roligt att ni har hittat hit till Åsnebyn. Idag ska ni få följa med oss på en nyttoljusslinga. Ni går och lyssnar på den här podden och vid stolparna med nummer på stannar ni och lyssnar på det jag och Stina har att säga. Vi börjar vid stolpen nummer 2. Häng med så går vi!
Idag befinner vi oss på Åsnebyns kulturreservat och här är alltid lika lugnt och rofyllt. Och vackert är det ju här också. Och den här gården den donerades av Olof Andersson till hushållningssällskapet på 90-talet. Och idag är gården obebodd men den är tillgänglig för allmänheten att besöka. Och på markerna här omkring som omger gården så finns det en vandringsslinga där allmänheten kan promenera och njuta av den vackra naturen som skiftar mellan skog, äng och odlingsmark. Men man kan ju också lära sig en hel del när man går här ute. Så idag kommer vi vandra den nyttodjurslinga som vi på Hushållningssällskapet har skapat här ute. Och vi kommer prata om olika nyttodjur och vilka naturtyper som gynnar dem. Och naturtyper som finns här på Åsnebyn. Och den här gården är ju en typisk dalsländsk bondgård som, och landskapet här är präglat av 1800-tal och tidigt 1900-tal. Och det var innan jordbruket blev storskaligt och började använda stora mängder konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Och innan vi börjar gå vår vandring bort från huset här ner mot skogsbetet så ska vi kanske presentera oss lite. Och jag heter Stina Månsson och med mig idag har jag min kollega Marie Hansson. Vi är båda hortonomer och jobbar på Hushållningssällskapet och vi träffar ofta på nyttodjur i vårt arbete. Så idag vill vi lyfta dem lite extra, eller hur Marie?
Ja just det, hej förresten. Ja, nyttodjur är ju insekter eller andra djur som bekämpar skadeinsekter. Man tänker ju inte på dem så ofta men de är ju jätteviktiga för balansen i naturen och för bekämpning i odlingen. Vissa nyttodjur kan man ju köpa, som humlor till exempel, som en del växthusodlare köper för pollinering av tomater. Man kan också köpa nätvingar och rovsteklar och lite annat. Men man kan ju också skapa goda förutsättningar för nyttodjuren och på så sätt locka dem till sin odling eller trädgård. Så idag ska vi fokusera på de nyttoinsekter som finns naturligt i vår natur och titta på hur de trivs och hur de lever. Vi kan väl börja gå här längs grässtigen mot hagen, Stina. Så nu går vi mot stolpen med en 2 på.
Ja, när vi vandrar här längs den här stigen så kan man ju se på vänster sida, då finns det en liten åker. Och mitt i den så är det som en ö. Det är en liten åkerholme som blir ett avbrott i odlingsmarken. Och just sådana avbrott i odlingslandskapet är jättebra för väldigt många insekter. Idag ser man ju inte det på samma sätt eftersom vi odlar väldigt stora arealer på samma sätt och med samma kultur. Men när man har sådana här små åkerholmar så är det många insekter som trivs där. För insekter behöver inte bara mat utan de behöver ju också skydd och övervintringsplatser. Och här trivs till exempel jordlöpare som är en allätare. Det är en skalbagge som är duktig på att ta sig fram på marken. Den löper över jorden och de gynnas av obesprutade ytor längs fältkanter och av att marken inte plöjs. Och i det stora odlingssystem som är modernt idag, då kan man gynna jordlöparna genom att anlägga skalbaggsåsar till exempel. Det är en upphöjd bädd som går genom åkern och där odlar man blommor och tuvbildande gräs. Och på så sätt kan jordlöparna övervintra eller söka skydd för att sedan ge sig ut på jakt i fältet. Och försök har faktiskt visat att angrepp från havrebladlus, de blev 50% lägre där marklevande nyttodjur fanns. Jämfört med på de ställen där man stängde ute nyttodjuren med barriärer. Så det är lite intressant.
Ja, det där var intressant Stina. Och det är också viktigt då att det inte är så stora åkrar så de inte ska behöva springa så långt utan att det ska vara dikesrenar eller de här skalbanksåsarna lite här och var så att de har möjlighet att gå från det ena till det andra stället och vila sig. Ja, det är verkligen intressant att titta på vad nyttodjuren verkligen har för nytta. Ja, för nytta för oss alltså. Men nu leder stigen in i kohagen. Och vi går mot stolpen med en 3 på. Ibland när man ska öppna den här grinden så står det 15 kor och tittar. Men idag verkar de vara inomhus. Precis när man kommer in i den här hagen, som ju delvis är ett skogsarbete, står det en en. I barrträd finns det ju gott om spindlar som både jagar och söker skydd. Och de flesta spindlarna är rovdjur. Och de jagar med nät eller genom att smyga på sitt byte och hoppa på dem. Spindlarna äter både nyttoinsekter och skadeinsekter. Och så är de så här himla snabba. Och de är bland de första nyttodjuren som är på plats i en odling på våren. Ja, visste ni till exempel att på 1 hektar åker kan det finnas 3 miljoner spindlar. Men de är känsliga för bekämpningsmedel. Så man får inte använda kemiska bekämpningsmedel om man vill ha mycket spindlar. Och de gynnas av obrukad mark och dikeskanter och skogskanter och barrträd. Som till exempel här, där man ser ena lite överallt. Där övervintrar och där lever mycket spindlar. Och nu går vi till stolpen med en fyra på då.
Ja, och det finns ju fler träd här omkring oss. Lite längre fram här på stigen, i kanten, så står det ju en ek. Men den här eken är nästan helt död. Ändå står den kvar. Och många arter är ju helt beroende av att det finns död ved. Så den här eken är väldigt gynnsam. Vissa behöver ek, eller inte behöver inte vara ek, men död ved. Och vissa behöver det för föda, andra behöver det för boplats eller skydd. Tyvärr så blir det allt mindre död ved i våra skogar och det hotar väldigt många arter. Många vedlevande arter har speciella krav på vedens nedbrytningsgrad, eller det kan vara på stammens tjocklek eller trädslag. Så därför krävs det att det finns väldigt mycket död ved för att gynna många olika arter. Och ett exempel på en art som är helt beroende av död ved, det är vitryggig hackspett. Den lever av insekterna som finns i veden. Tyvärr är den idag akut hotad i Sverige. Och vill man gynna insekter eller fåglar så ska man därför låta stubbar, döda träd stå kvar. Eller så tar man ner dem om man måste för att de utgör risk och så låter man dem ligga i en faunadepå som man kallar det. Alltså man lägger trädet i en hög bredvid för att ha kvar den döda veden till insekter.
Men nu tycker jag att vi går till stolpen med en femma på. Ja, jag tycker det låter så skönt att man ska låta gamla träd som vissnar ligga kvar. Det är ju mindre arbete och sen känns det trevligt att ha lite insekter runt sig. Men du, nu ser jag här mellan träden den här sjön som ligger här nere. Och det för ju oss in på vatten och hur jätteviktigt det är. Inte bara för oss utan även för alla insekter behöver ju också vatten. Så en liten damm eller ett vattenbad i trädgården kan ju göra gott. Pollinerare och nyttodjur av alla slag trivs ju då.
Ja, och just pollinerare har ju varit ett hett ämne i många år. Vi har ju nu insett vilken otroligt viktig ekosystemtjänst de utgör. Och vi skulle inte klara oss utan dem. Mestadelen av den mat vi äter varje dag är ju faktiskt beroende av att det har funnits pollinering innan. Vilken är din favoritpollinerare, Marie?
Ja, då får jag nog säga humlan. Den jobbar redan vid 5 plusgrader så idag gör den kanske nytta trots att det känns så vintrigt och ruggigt. I Sverige finns det 37 stycken humlarter, vilket faktiskt är relativt mycket jämfört med övriga Europa. Honan och hanen parar sig på hösten och sen dör hanen och alla arbetshumlorna de är också döda på hösten. Honan övervintrar sen och på våren samlar hon nektar och pollen till sin första kull med larver. Sen stannar honan kvar i boet och arbetarna sköter insamlingen till alla kommande syskon. Ja, det är därför man kan se stora humlor på våren, de är honor, och små humlor på sommaren, det är arbetarna då.
Tyvärr är det ju också flera av våra humlor som minskar kraftigt i antal, och inte minst de långtungade humlarterna. Vill man gynna dessa pollinerare och kunna dra nytta av dem i sin trädgård, för de gör ju en väldigt stor nytta, då ska man odla blommor i stor variation. Tänk från vår till in på höst. Humlorna behöver mat från det att de vaknar tidigt på våren till att de försvinner på hösten. Och gärna växter som blommar tidigt, till exempel salix är en sån växt.
Men nu tycker jag att vi går till stolpen med en sexa på. Japp, nu har vi gått en liten bit över en spång här och kommit till stolpen nummer 6. En annan växt som producerar pollen tidigt på säsongen är ju hassel som står här lite längre fram på stigen. Tidigt pollen är ju viktigt för många nyttodjur. Ett annat exempel är parasitsteklar. Det är också ett nyttodjur. Det är en grupp med insekter som består av flera tusen arter som finns, ja, bara i Sverige är det så många arter. Parasitsteklar är specialiserade på att parasitera olika insekter. De vuxna individerna lever av pollen och nektar och de är därför beroende av att det finns gott om blommande växter hela säsongen. Parasitsteklarna som förekommer i vårt odlingslandskap är små, bara så här 1,5 cm eller mindre. Och de har långa antenner som de letar efter sitt byte med. Och när de väl hittar bytet använder de sina långa äggläggningsrör på bakkroppen. Och de sticker de in i bytet och lägger ett eller flera ägg där i. Och när ägget sen kläcks, då äter larven av sitt värddjur inifrån tills det dör.
Det där lät ju lite obehagligt, känner jag.
Jag tycker att vi går till stolpen med en skiva på nu istället.
Ett annat nyttodjur som många också tycker är lite obehagligt är ju tvestjärten. Och den har egentligen fått ett oförtjänt dåligt rykte. Man pratar om att den går in i öron och annat. Men i själva verket så är den ett nyttodjur som kan äta flera hundra bladlöss. Och den är väldigt viktig i många fruktodlingar. Den trivs i fleråriga grödor såsom frukt och bär. Och där kan den göra väldigt stor nytta. På dagen då söker den efter ett trångt, mörkt utrymme att gömma sig i. Och på natten är den aktiv och jagar. Det är därför bra om man har några bon i äppleträdet till exempel. Där den kan söka skydd. Till exempel en plastpåse med hål i som man fyller med halm. En sån enkel sak. Och tvestjärten den äter bladlöss, bladlopper, kvalster, små ägg och larver. Så den äter mycket olika saker. Men tvestjärten är väldigt känslig för jordarbetning eftersom den ofta övervintrar i jordhålor i marken. Och därför gynnas den av att det finns dikeskanter, åkerholmar och andra obrukade marker.
Men nu tycker jag att vi går till stolpen med en åtta på. Om vi fortsätter framåt här nu så öppnar det ju upp sig och en äng är här precis framför oss. Och så fortsätter vi lite grann och här står vi nu på hela ängen. Och på sommaren eller när solen skiner så är det jättevackert här. Och det surrar högt av insekter som letar efter alla möjliga blommor.
Ja, och något som brukar surra här är ju blomflugor. Blomflugan den kan lätt förväxlas med biet eftersom den påminner om en stekel i utseendet. Men den flyger lite annorlunda och har bara ett par vingar istället för två. Och varma sommardagar då är blomflugorna aktiva och letar efter pollen och nektar. En äng som den här med många olika blommor erbjuder mat åt blomflugorna och solbelysta artrika gläntor som den här också och i kanten här vid skogen är väldigt bra övervintringsplatser. Och i Sverige finns det drygt 300 arter av blomflugor. Och mer än hälften av dem har larver som lever av bladlöss. Så de gör stor nytta i trädgården eller ute i odlingslandskapet. Och de vuxna individerna livnar sig på pollen och nektar. Och precis som för många andra nyttodjur är de därför beroende av blommande växter under hela säsongen.
Nu fortsätter vi till stolpen med en nia på.
Nu har vi tagit oss förbi några röda stolpar och så har vi gått genom skogen och de lite mörkare partierna där det finns sådana här spångar utlagda för att man enkelt ska kunna ta sig fram här i landskapet. Och nu öppnar naturen upp sig igen och här på vänster finns det ju en äng som på sommaren är helt fylld av orkidén Jungfru Marie Nycklar. Har du varit här och sett dem, Marie, någon gång?
Ja, det har jag och de är fantastiskt fina. En annan insekt som också gynnas av att man odlar blommor är ju solitärbina. De är också väldigt intressanta tycker jag. Till skillnad från honungsbiet så lever den ju inte i samhällen utan honan tar själv hand om hela boet. I Sverige finns det minst 250 arter och de varierar i storlek och färg och vilken tid på säsongen som de är mest aktiva. Förutom blommor så är det också viktigt att det finns boplatser förstås. De flesta arterna bor i marken där de gräver gångar med frambenen. Andra arter bygger bo i ihåligheter. Många solitärbin är specialister, till exempel blåbär eller jordgubbar eller något annat. Men det gör också att de är väldigt sårbara. För när landskapet förändras och mat och boplatser kanske försvinner, ja, då har de ju ingenstans att ta vägen. Så vill man gynna solitärbin så kan man sätta upp en biholk i sin trädgård. Och så förstås odla blommor som är olika färger, olika sorter och som blommar hela sommaren helst. Och nu går vi till stolpen med en tia på.
Här vid ängen kan man också hitta en annan rovstekel. De övervintrar i död ved på grova stammar och sandiga fläckar och betesmarker med blotter. Och rovsteklarna dödar eller paralyserar sitt byte och sen släpar de iväg med det och flyger med det tillbaka till boet. Och de är väldigt viktiga nyttodjur ute i vår natur som jagar både fjärilslarver, spindlar, bladlöss, stritar och skalbaggar. Och det finns ungefär 168 arter i Sverige. Och många av dem är specialiserade på att fånga en viss sorts insektsgrupp. Ett par arter fångar faktiskt även bin och det är ju inte så bra. En av dessa är bivargen som jagar honungsbiet och den paralyserar faktiskt honungsbiet i luften. Och sen matar den sina larver med honungsbiet. Vet man att man har bivargar i närheten och man själv har honungsbin, då ska man se till att man flyttar sina honungskupor därifrån.
Nu går vi till stolpen med en elva på. Nu har vi klivit in i nästa hage och det är ett skogsbete där det går får. Nu står vi vid stolpen nummer 11. Här får man se var man kliver, för bajs ligger lite här och var. En insekt som gynnas av det är den här dyngbaggen. Den livnär sig på spillning från bland annat får. Dyngbaggarna är viktiga eftersom de snabbt bryter ner spillningen från djuren. Och i Sverige finns det runt 60 arter och de flesta är helt svarta i färgen. Storleken varierar lite och de minsta är bara några millimeter och tordyvlarna blir nästan 3 cm stora. Flera arter av dyngbaggar har speciella krav på miljö och föda och många av dem är också hotade. I USA och Australien har dyngbaggar satts ut, alltså man har köpt dyngbaggar och satt ut i naturen eftersom högar av spillning blev kvar på betena och drog till sig flugor. Det var alltså ingen som bröt ner dem överhuvudtaget. I Sverige finns inga dyngbaggar för utsättning, man kan alltså inte köpa dem. Men man kan gynna dem genom ett tidigt betesläpp, det vill säga man släpper ut korna tidigt på våren. Ett högt betestryck, då menar jag att man ska låta korna eller djuren beta mycket på en areal. De övervintrar i sandfläckar, de här dyngbaggarna, även i gödselhögar eller i gångar i marken eller under gödseln i betesmarker. Rester från avmaskningsmedel kan dock skada de här dyngbaggarna och avmaskning ska därför helst ske minst 2 veckor före man släpper ut djur på en äng. Och nu ska vi gå till den sista stolpen och på den står det nummer 19 faktiskt.
Och nu går vi igenom fårhagen här inne i skogsbetet och då väljer vi att svänga vänster så att vi sen kan gå ut genom den stora grinden. Det finns ju också en längre naturslinga här på Åsnebyn så man kan fortsätta höger och vandra lite längre men där finns det inga stopp för nyttodjur. Och då står vi här och ser hela gården framför oss. Nu är vi tillbaka igen vid huvudbyggnaderna. Och vi har faktiskt bara ett nyttodjur kvar att prata om som vi hade tänkt prata om idag. Och det är guldögonsländan. Och jag gillar den för den verkar väldigt skör men dess larver de överraskar verkligen. De kallas faktiskt för bladlusslejon. Efter de har så kraftiga käkar som de slukar bladlus med. Och nu när vi ser byggnaderna framför oss så passar det bra att prata om dem. För de behöver ju någonstans att gömma sig på vintern och övervintra. Och just guldögonsländan är ju sån insekt som man ofta ser i sina fönsterkarmar hemma. Och de ska man vara rädd om. För tyvärr så dör 60-90% av alla under vintern. Och hos vissa arter så är det både larver och den fullväxtna individen som äter insekter och därmed rovdjur. Medan hos andra arter så lever den vuxna individen av pollen och nektar. Och vill man gynna de här så kan man sätta ut en plastdunk fylld med halm i sin trädgård på hösten. Och så kan man skära några smala öppningar i dunken där guldögonsländan kan krypa in. Och sen på hösten, senhösten, då tar man in dunken och så förvarar man den svalt och frostfritt någonstans. På våren placerar man igen ut dunken i sin trädgård på ett ställe där man kanske odlar grönsaker eller har blommor. och där man kan behöva lite extra bekämpning från de här små insekterna.
Ja, du Stina, nu har vi gått den här fina slingan här på Åsnebyn och pratat om några av de alla nyttodjur som finns här i naturen. Tänk vilken mångfald vi har runt omkring oss här och så viktig varenda lite kryp är. Alla behövs och vi kan göra en del saker för att bevara dem. Hur är det till exempel hemma hos dig, Stina? Har du mycket nyttodjur?
Ja, det finns ju säkert en del nyttodjur hemma i min trädgård. Vi har väldigt mycket frukt och bärbuskar och vi odlar även en del grönsaker. Och just i år så har jag knappt hunnit med att rensa ogräset och det gynnar ju också vissa nyttodjur. Att det finns en mångfald i odlingen även om inte grönsaksodlingen blir perfekt. Och du Marie, du bor ju inte lika mycket ute på landet utan du bor ju inne i stan. Så vad ska du göra i din lilla radhusträdgård nu?
Ja, som sagt, jag har ju ett litet radhus. Och varje dag när jag kommer ut där så har någon spindel gjort ett nytt spindelväv. Eller typ 10 stycken ibland. Och då brukar jag tycka, usch vad jobbigt med de här spindelväven. Men från och med nu så ska jag tänka, men vad trevligt, ett nytt spindelväv. Och många spindlar här i min trädgård. Och sen tänkte jag på det här med en liten damm. Jag skulle också tycka det var jätteroligt att ha en liten damm till nyttodjuren. När jag har lite blommor i rabatterna.
Ja. Och då hoppas vi att ni har njutit av den här promenaden. Och gå gärna in på Hushållningssällskapets hemsida så kan ni få läsa mer om Åsnebyn och vad vi på Hushållningssällskapet jobbar med. Hej då!
Hej då!